Det händer när jag möter folk som inte överhuvudtaget har peiling på vad missionskirken är, att de spör, men varför heter det missionskirke? Har det med mission att göra? Det är ju en god möjlighet till att kunna si något om det hvis någon spör om det. Och då har jag av och till tänkt, lever vi upp till navnet vårt? Är vi verkligen en missionskirke som lever för något större än oss själva? Som delar evangeliet vidare med andra? Jag tror det, till en viss grad. Och någon är ivriga på att ge det vidare, men jag tror vi har mycket att gå på, kära vänner. Och så tänkte jag på den här dagen, på missionskirkens dag. Varför inte låta oss inspirera och utfordra lite av de som har gått föran? Någon av de missionspionerna som har varit med och präge utvecklingen av missionskirkene. Och därmed också en viktig del av norsk kirkehistoria från 1800-talet och framöver. Och flera av missionskirkene var ju faktiskt bland de första frimenigheterna som blev dannet här i landet. Da den så kallade konventikelplakaten blev upphevad på 1840-talet, alltså den här loven som fram till då hade förbjudit kristen möteverksamhet utan sogneprästens godkännelse. Det var ju mycket på grund av den här loven att Hans Nilsen Hauge också upplevde så mycket förföljelse som han gjorde och satt fängslad många gånger för sin verksamhet bland annat här i Trondheim också tidigt på 1800-talet. Men alltså den här loven blev omsider upphevad på 1840-talet och då kom de första menighetsdannelserna utanför den norska kyrka också. Och prästen som regnes som grundläggare av den första missionskyrka i Skien, han heter ju Lammers. Det här vet ju många av er som har varit med länge. Och så skedde det samtidigt omtrent i Tromsø. Och här i Trondheim så gick det faktiskt inte så många år till för den här menigheten blev stiftad i 1859. Det är lite av en historia där bygget är ju inte från då, men menigheten är faktiskt grundlagt helt tillbaka i 1859. Någon tio år senare så kommer en annan av missionskirkepionerna på banan. Evangelisten och missionsstrategen Fredrik Fransson. Han var född i Sverige, men flyktade efterhvert efter sina två bröder som hade emigrerat till USA. Han blev döpt i en baptistkirke i Nebraska och så började han att förkynna redan som ung. Och tidigare så har jag fortalt er om Franssons koppling med den store väckelsespredikanten D.L. Moody. Det blev en avgörande tid för Fransson som faktiskt kom att bli en markant missionsledare. Fransson, han arbetade i många land och han var en missionsstrateg. Här i Norge så fick många kännskap till Fransson också och man fick kännskap till att han hade blivit en främragande väckelsesevangelist som blev inviterad många städer, han blev inviterad hit till landet också efterhvert och reste runt i de olika missionskyrkorna som var etablerat och väckelsesild blev tänd överallt. Och det är en historia som jag har lust att fortälla som kanske inte alla av er har hört. Någon har säkert hört den, men kanske har du inte hört den i sammanhang med Fredrik Fransson. Eller vad vet jag. Oavsett, det handlar om den stora bybranden i Ålesund i 1904. Men historien startade alltså många år före det med Fredrik Fransson. Fransson kom till Ålesund för att hålla möter i 1883. Och hans stora tema var Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Mötena blev hållt olika städer i byn, bland annat i ett skredderverkstad. Men det blev ganska stor motstånd mot Fredrik Fransson och möteverksamheten, väckelsesmötena. Det blev drick och spektakel på mötena. Och en gång så tog pöbeln i Ålesund och spänte ett tau runt huset där Fredrik Fransson bodde och ville dra både han och hela huset på sjön. En annan gång, en natt som folk hade fått veta att han skulle resa från byn, så gick de och väntade på honom för att få tag i honom så att de kunde kasta honom på sjön. Det var skicklig motstånd. Det blev arrangerat motmöter i Ålesund. Och en gång så tänkte Fransson att ja, men jag går till ett sånt motmöte för att hvis jag tar ord så kan jag ju säkert få visa dem eller överbevisa dem om att det inte är så gärnt som de tror. Så när han var färdig med alla anklagene på det här motmöte som blev hållt, gick han fram själv och ville svara för sig. Men da var det noen som slo av lysbryteren. Er det mulig, tenker jeg, når jeg leser det? Men Franssons respons da var, måtte Gud ikke slukke nådelyset for deg? Han møtte det på en utrolig fin måte. Motstanden mot Fransson kom jo ikke minst fra prestene. Og til slutt så følte politiet i Ålesund at de måtte forby Fransson å preke, for det skapte så mye problemer i byen. Så politimesteren forbød Fransson å preke innenfor byens grenser. Det ble for mye uro. Da samlet han store menneskemengder til møter utenfor byen på Rekdalshaugen på Nørve. Dit kom også presten og tok ordet og sa at Fredrik Fransson, du ødelegger menigheten for meg. Folk var så opphisset at politiet måtte eskortere Fransson hjem, til og med politimesteren, som egentlig hadde ganske mye til overs for Fredrik Fransson. Han måtte nå følge med for å beskytte predikanten. Og all motstand mot Fredrik kulminerte altså i at han ble jaget ut av byen. Han ble jaget ut av Ålesund. Det var en skrikende folkemasse som kastet stein etter han. Og da skjer det når han har kommet ut av byen på vei innover mot Nørve, at han stiger opp på en stor stein, vender seg mot folkemassen og roper ut sin profeti. Så om dere i dag jager meg ut av byen, skal dere selv en dag bli jaget samme vei. Og når Ålesund brenner 2 tiår senere, er det mange som minnes ordene fra Fredrik Fransson. Og dette er jo ikke noe som er gjemt bort i en krok. Det finnes dokumentert i Ålesund bys historie, faktisk, akkurat dette. Og det skjer jo kanskje først og fremst på grunn av det som skjer med Anders Nord sitt hus under bybrannen i Ålesund. For ett av de mange trehusene, et trehus som står i Grensegata 2 i Ålesund, blir stående fullstendig uskadd igjen etter bybrannen i Ålesund, når hele byen brenner ned natt til 23. januar 1904. 850 hus brenner ned. 10.000 mennesker blir hjemløse, men huset til Anders Nord blir stående igjen. Etterpå så gransker de huset nøye, men finner ingen naturlig forklaring på at det ikke brant ned. Og i alle fall ikke at det ikke var skadd. Klesnora som hang inntil husveggen var brent opp, helt inntil veggen. Men til og med malingen på huset var uskadd, var ikke svidd. Huset var helt uskadd. Og så kommer det for dagen, hva som skjedde kvelden i forveien. For Anders Nord, han var en troens og bønnens mann. Og kvelden før brannen, den 22. januar, så var 69-åringen hjemme alene i stua. Og da viste det seg en stor lysende engel for Anders Nord som sier, «Frykt ikke, jeg er utsendt fra Gud den allmektige for å si deg at i denne natt skal hele denne by legges i aske for de mange og store synder som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud, og du og din hustru skal ikke gå ut og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir oppbrent. Jeg skal bevare dere, intet ondt skal ramme dere.» Og engelen spør Anders Nord om han var villig til å følge det her, og han svarer ja. Men når han forteller det til kona si, Regine, så blir hun helt ute av seg. Og når katastrofen inntreffer senere på natta med en voldsom orkan som sprer ilden i alle retninger i Ålesund, og flammene etter hvert nærmer seg huset deres, så begynner kona å bære ut eiendeler. Anders Nord blir sittende igjen i stua og leser salme 91. «Intet ondt skal ramme deg, og ingen plager skal komme nær ditt telt.» «Intet ondt skal ramme deg, og ingen plager skal komme nær til ditt telt.» Når det hele er over, så viser det seg at alt kona har bært ut var brent opp. Men huset med alt inventar som var igjen sto helt uskadd. Og dette huset er for øvrig i dag i Pinsekirka Ålesund sitt eie, restaurert, og det brukes som bønnehus, og du kan besøke det hvis du er i Ålesund. Fredrik Fransson har reist som sagt rundt I Norge og besøkte alle de nystartede misjonsmenighetene, og han ivra for at de her menighetene og misjonsforeningene måtte stå sammen. Og så fikk han etablert det norske misjonsforbund I 1884. Fransson faktisk ellers også kjent for å ha introdusert gitaren I det norske kristenlivet. Så det kommer fra Fransson. Og ikke minst kulturen med ettermøter. At man avslutter møtet med å invitere til forbønn, til overgivelse til Herren. Det var også noe som Fransson introduserte I Norge. Akkurat som vi skal gjøre her I dag om en liten stund. Og apropos overgivelse, så tenkte jeg at vi skulle høre et lydklipp. Ikke av Fredrik Fransson, for det finnes ikke, det litt for lenge siden, men en av de neste markante skikkelsene som skulle komme til å prege misjonskirkenes utvikling, den finlandssvenske evangelisten Frank Mangs. Frank Mangs han har jo satt spor, sterke spor også I norsk kirkehistorie på 1900-tallet. I Oslo var det store teltmøter på Majorstua, og I Kalmergatens misjonshus kunne det være over 4000 på møtene. 4000 på møte I Oslo. Oslo misjonskirke ble firedoblet I løpet av de her årene på 1930-tallet. Men også her I Trondheim så satte Frank Mangs spor etter seg, med blant annet teltmøter på øya. Også denne menigheten fikk en kraftig vekst I forbindelse med Mangs vekkelsen. Frank Mangs han var ærlig om livet når han talte. Han var ærlig om sine egne kamper. La ikke skjul på sine egne tunge stunder. Men han snakket også veldig tydelig om avhengigheten av Gud. Og om gleden ved å leve livet med ham. Biografien til Frank Mangs I tre bind anbefales å lese for dem som ikke allerede har gjort det. Det opptaket som vi skal høre fra så tidlig som 1933, og det har overskriften «Hel overlåtelse» eller «Full overgivelse».
I Paulus andra brev til Korintierna, I det åttonde kapitlets femte vers, läser vi Sig själva gåvo det först och främst åt Herr. Har du tänkt på vad det innebär att giva sig åt Herr? Det innebär för det första att du bär fram din synd till honom. Du giver honom dina andliga skulder, dina felsteg och misstag och nederlag. Du upphör med alla försök att I egen kraft förbättra dig själv. Du träder som en hjälplös syndare fram till hans kors för att bliva frälst av bara nåd. Att giva sig åt Herren innebär vidare att du giver honom dina tillgångar, ditt hjärta, din hand, din fot, din förmåga att tala och sjunga, ditt personliga inflytande, dina egodelar och din framtid. Med ett ord, du gör fullständig konkurs och överlämnar hela konkursboet I Herrens hand. Du upphör att vara din egen. Du börjar sjunga sant I den gamla sången. Din jag är, o Jesus kär, din med allt vad I mig är. Det är just detta Herren Jesus begär. Han är icke nöjd med någonting mindre. Han älskar dig så högt att han vill äga dig helt. Och han är värd att få vad han begär. Det var han som en gång köpte dig åt Gud med sitt blod. Det var han som sökte dig när du gick vilse. Och som har haft mer tålamod med dig än någon annan. Men icke bara det. Det är nödvändigt att du giver dig helt åt Herren. Ty det är endast då han kan utföra sitt verk med dig. När krukmakaren ska forma leret måste han få det helt I sin hand. Och när den store mästaren ska dana dig till sin egen avbild måste han få fria händer med dig. Böj dig och bed. Låt mina händer ej störa verket som du har börjat I mig. Krossa mitt hjärta, böj du min vilja, intet må sparas av dig. Ge dig helt åt Herren, ty det är endast då han kan välsigna dig. Du vill bliva välsignad, du längtar och beder. Men du står själv i vägen för bönesvaret så länge du ej är helt uppgiven för Jesus. Giv honom allt, det är endast då han kan bruka dig till välsignelse för andra. Herren behöver dig, han vill använda dig. Den fattiga, frysande, svältande, vilsegångna mänskligheten behöver dig. Du har bara ett liv att leva. Giv det åt Jesus, giv det helt. Och det är en underbar nåd att han vill ha det. Tänk att himmelens och jordens konung träder fram till dig, böjer sig ned och viskar, mitt barn, giv dig åt mig helt.
Till slut så har jag lyst att läsa ett stycke som Frank Mangs har skrivit, som han kallade den smala vägen och som är på det samma spåret. Det skedde ganska tidigt på morgonen för någon år sedan. Utan att tända lampen trakk jag upp persiennerna och slog mig ned vid skrivpulten. Utanför var det grålysning. Egentligen tänkte jag inte på noe. Men det var bara att lytte till den milde stämmen från mitt innerste. Då skedde det. Plötsligt såg mitt inre öje en väg. Inte en vägbana eller en sti. Det var det närmaste något som en bättre gangväg någon meter bred. Nej, det var ett syn i onden. Jag var inte i en trans eller bortrycket, men lysvaken. Och likväl såg jag vägen så tydlig att när jag vill kan jag se hela bilden föran mig. Jag ser det akkurat nu. Jag såg att vägen begynte på en smal gata och visste att det inte i härlighet. Men av detta målet såg jag ingenting. Jag såg porten och begynnelsen av vägen. Och längs vägens center var en stråle av lys som syntes att komma från en oändlig kilde av en typ jag aldrig har sett. På vägens bägge sidor var det stummande mörke. Vägen hade ingen gröfter och ingen gärder, men linjen var märket av det formlösa området som var där lys och mörke möttes. Gränsen var uskarp. Jag såg folk som gick på vägen, både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper. De fick inte en gång gå i par och i bredden, utan alla en efter en. Och det var då att Herren som lockat dem ut i vägen hade sagt, om någon hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham och han med mig. Det är att hämta från Uppenbaringen 3. Noen, om noen, jag med ham och han med mig. Det betyder att i Kristi sanna efterföljares innerste är ett rum som är reserverat kun för ham. Och där ingen andra kan komma. Dessa människor var klädda i vita kjortler. Bländande vita kjortler som gång på gång fick sin renhet förnyet. Inte för att de bad om och hungret efter renhet på en världslig måte eller för att få goda känslor. Men för att de vandret i mitten av vägen. Rätt under strålen av det övernaturliga lyset. Rensing i Jesu blod var en pågående process. Och jag såg ansiktena deras. De var skinnande de också. Sedan många av dem var präget av både alder, sorg och sjukdom. Och glöden var både en reflektion av inre lys och en utstråling av lys som produceras in i dem. Gärna hade jag med mina ögon önskat att följa dessa människorna gå hela vägen hem. Själv gjorde jag inte det. Jag måste vända uppmärksamhet mot vägens begynnelse och den trange port. Och där såg jag en stor mängd som stoppet. De hade stanset för de föres igenom porten och kom in i vägen. Och det rare var att många av dem såg till att vara förnöjda. De var lyckliga för de trodde de var på vägen. Selv om de aldrig hade gått igenom den sanna omvändelses smala port. Och kanske det värsta var att mitt ibland dem bevegliga figurer i prästekjol och pastorkostym och evangelistutstyr. Nej, det värsta var att jag såg skyggen av mitt eget bild i den klyngen. För vi har blivit lurt, vi som är kallt att vara levande organismer för livet från Gud. Vi har blivit religiösa uppläsare istället för att vara fungerande organer för livet. Vi har garantert folk sin frelse, fordi de en gang ble døpt til Kristus. Vi har garantert for at søkende sjeler født av ånden, selv om de bare blir født av menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de Guds barn bare fordi de gode. Vi har blitt religiøse kvakksalvere, som tidlig talte til åndelige søkere at de født av Gud, selv om de bare var vekket ut av søvnen. Og vi har noen ganger gjennom nettopp dette kuttet den åndelige fødselsprosessen. Resultatet at det i dag mange mennesker som mener seg å være på vei til himmelen, selv om de ikke det. Men Jesus sa at det ville komme til å være slik i denne tidsalders siste epoke. Så var det himlenes rike som 10 jomfruer gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var dårlige, de tok ikke med seg olje. Ingen olje, ingen ånd, og ingen arbeider åndelig, bare med former og opptredener, navnet og trosbekjennelse, og de trodde dette var nok. Men jeg så mer. Jeg så folk som har gått gjennom porten, opplevde den nye fødsel i livet og kom inn i veien, men som deretter gjorde veien til noe annet enn det var ment å være. De stoppet og gjorde veien til en rasteplass, i stedet for å la det være en retning og rute. De hadde stoppet, ikke i form av alder og tid, men de hadde stoppet når det kommer til åndelig utvikling og vekst. De hadde stoppet og begynt å leve på minnene. Og noen mennesker hadde bare stoppet og savnet. Men de hadde allerede glemt Paulus ord. Det gjelder bare at vi så langt vi kommet holder fram i samme spor. Filipperne 3,16. Men jeg så mer. Jeg så folk som trakk seg ut av det overnaturlige lyset som var midt i veien. De hadde trukket inn i skumringen som var på veiens begge sider. Skumring, hvor utsikten over både synd og frelse blir innhyllet i mystikk. Alt var tåkete og grått og uvirkelig. Og den grå uvirkelighet gjorde ting som var en total umulighet i veiens sentrum til å bli en lek for både sinn og tale og handlinger. Og merkelig som det høres ut, det var ting som var i mørket på siden av veien som ble gjenstand for deres interesse. Som Guds gamle Israel i ørkenen ble lysten til kjøttgryten i Egypt så stor at de ville tilbake til det de en gang hadde forlatt. De viste ikke bare interesse, men lysten vokste til begjær. Et begjær som la beslag på deres tanker og følelser, la beslag på deres drømmer og fantasier, og gjorde at de i virkeligheten var på siden av veien, til tross for at de tilsynelatende var på den. Så skjedde det skumle. Sakte drev skyggene bort fra veien, som manglet både gjærer og grøfter, vekk fra veien som de en gang med tårer og bønner søkte seg inn på. Bort fra det levende håp og inn i håpløsheten. En håpløshet som de selv ikke var klar over, for de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve en åndelig krise. Etter jeg hadde sett alt dette, sank jeg sakte ned på kne og brast i gråt. Jeg ønsket at jeg var minst et halvt århundre yngre enn jeg og hadde brukt muligheten på en bedre måte enn hva jeg har gjort, og gjort mitt ytterste for å gi Guds hellige ånd frihet til å bruke meg bedre enn hva han kunne. Kjære menighet, la oss ikke miste arven vår. Miste vår arv som handler om å søke Gud til frelse, til fornyelse, til helbredelse, til gjenopprettelse. Jeg tenkte at den formiddagen her så skal vi gi litt rom for å søke Gud nå. Til overgivelse. Hvis du her som ikke kjenner Gud, som ikke har gitt livet ditt til Jesus, som ikke har sagt, Jesus kom inn og vær min frelser og Herre. For det kom en sånn dag i livet mitt også. Da jeg hadde blitt utfordret, hadde kjent på at her finnes det som du har lett etter. Her finnes det lyset i enden av tunnelen som du har egentlig lett etter. Så kom det til en dag der jeg også måtte ta en avgjørelse. Og når jeg tok den avgjørelsen, så ble det nye livet født. Jeg inviterte ham inn som min frelser og Herre, så kom han inn og tok bolig i meg og fødte meg på nytt. Men det finns en dato, en dag för det. Och Guds ord säger att idag är frälsens dag. Idag är Gud att finna. Så akkurat idag på söndag 29 oktober 2023 så är frälsens dag. Är Gud att finna. Så medan vi nu ska synge en sång, du kan vara med och synge hvis du vill, så vill jag invitera dig som kanske speciellt känner på det här att du har glidit bort från Gud eller att du kanske inte har inviterat ham in i det hela tatt. Men om du också har kommit på avstånd från Gud, upplever att Gud har kommit på avstånd från dig, så finns det en möjlighet för dig den förmiddagen här till att invitera ham in på nytt och komma tillbaka och säga Gud, jag vill att du ska vara herre och mäster i mitt liv. Och om allt det här känns på plats ute i hjärtat ditt, så kan du bara sitta eller stå och be där du är. Kan vi göra det sån? Så står vi samman och ber och söker Gud några minuter. Och så brukar vi också den anledningen om vi vill söka förbön för något annat. Det kommer att stå förbedare här ute på min högra sida. I vart fall en eller två förbedare. Och så kan du komma fram och söka förbön hvis du upplever att hjärtat ditt bankar och du känner att det här gäller mig. Få lov till att bekänna på nytt. Få lov till att kanske bekänna synd. Kanske få benytta anledningen till det. Det står ju om det i Jakobs brev och bekänna synden för varandra. Om inte du följer dig trygg nog att göra det i den settingen, så kan du komma fram efter. Och så gudstjänsten är över och prata med oss här framme. Och söka förbön då. Det finns också en möjlighet för det. Men låt oss nu söka Gud samman. Ska vi det? Och så är vi i bön.